Sölvesborg.
Jag heter Astrid Heinsen och jag bor i Norge. Mina gäster har alltid något att berätta. Min gäst idag är Ingemar Lönnbom, en man som kan berätta mycket för oss om historiska sammanhang. Ingemar Lönnbom från Karlskrona, som är både journalist, fotograf, författare och som dessutom är van att i sitt berättande fånga sina åhörare. Och det hoppas jag att du gör idag också.
Oj, jag rådnar ner på fotbladen över denna fantastiska introduktion. Tack så mycket.
Ja. Jag känner till dig sedan en hel del år och vi har kanske mötts i något sammanhang. Vi har lite gemensamma vänner och jag vet att du och jag, vi har samma intresse. Och det är historia, bland annat. Men presentera dig nu. Vem är du?
Jag är det som nu börjar kallas för jobbonär. Jag gick i mål som anställd på Blekinge Läns Tidning för 4 år sedan. När jag då slutade där som kultur- och nöjesredaktör. Men innan det så hade jag en mycket brokig CV. Vi kan inte dra hela det, men jag har varit växlat mellan att vara min egen och vara anställd. Jag har till och med varit statligt, jag är en sån här centralbyråkrat, så jag satt i ledningen för Boverket i Karlskrona under en period, vilket ju var oerhört spännande för en gammal journalist, för det är ju det jag är från början. Kom till Blekinge 1980 för att jobba på Radio Blekinge.
Och då kom du från Kalmar?
Ja, jag är ju från Mönsterås från början. Och sen hade jag då gått journalisthögskolan i Stockholm.
Okej. Och så stannade du av någon anledning?
Ja, det skulle bara vara ett år alltså. Men Blekinge är fantastiskt.
Det stämmer. Och du har, precis som jag, verkligen läst på. Du vet sedan många, många år om Blekinges spännande historia.
Ja, den är ju verkligen spännande, den här gränsbygden. Och i mitt yrke, som ju inte alltid har varit liksom självklart att jag skulle hålla på med historia, så har jag ändå sökt mig till kultur och historia så mycket jag kunnat.
Jag tycker det, alltså många läser ju Blekinge Läns Tidning här, och du var debattredaktör.
Jag har ju också varit, ja.
Och det tycker jag är trevligt. Men det där med Lönnbom Media, det stod om dig på Google. Jag googlade nämligen på det,
ja,
för att få lite speciella fakta. Vad var det för någonting då?
Ja, alltså jag startade en egen enskild firma när jag slutade på Boverket. Jag hade haft en innan också, innan jag var inne på Boverket. Så att jag har alltså varit min egen ett antal år då. Lite av och till. Och det Lönnbom Media, det är ju bara för att jag ska ha så stor möjlighet som möjligt att växla mellan olika saker. Ja. Jag är som diversarbetare inom kulturen.
det var ett bra uttryck, diversarbetare.
Ja, det får man säga.
Det förstår vi. Men du har också varit representant för Sveriges författarbund.
Ja, jag kunde ju bli medlem i författarförbundet eftersom jag har skrivit mer än 2 böcker. Och det var oerhört intressant att få vara med och vara representant för Blekinge. Det gav ju kontakter över hela landet, och dessutom så fick jag vid ett tillfälle gå på studiebesök bakom kulisserna på Svenska Akademien.
Ja, det hade jag gärna varit med.
Eller hur? Det är riktigt fint. Svenska Akademien har ju liksom blivit, vad ska vi säga, lite solkat och ifrågasatt och sådär under senare år, men det är ju ingen som kan ta ifrån dem den, vad ska vi säga, det arbete som har gjorts genom sekler, och som så att säga lagt grunden för ja, det svenska språket kan man ju till och med säga.
Det där med språket. Du gick i skolan. Du säkerligen då i Mönsterås.
Ja.
Du tog studenten. Visste du redan då vilken väg du hade tänkt?
Jo. Oj, ja, kanske. Jag var nog rätt vilsen. Men min far som var lantbrukare, småbruk ute vid kusten, han hade som någon slags bisysslare när jag var liten att skriva i tidningen.
Ja.
Han var alltså, han gjorde lumpen i Kristianstad. Så där skrev han i en tidning som heter Kristianstad Läns Tidning under pseudonymen Jens Odlare.
Ja.
Det låter ju väldigt skånsk.
Mm. Mm.
Men han kunde inte fortsätta med det, utan det var liksom en sån grej som han hade vid sidan av. För det, lantbruket tar ju sin man, va? Det är ju liksom så, det krävs ju mycket arbete. Och så att den där möjligheten fanns som en option på något sätt. Sen fick jag då möjlighet att prya, som det hette, praktisk yrkesorientering kallades det på den tiden, på Oskarshamnstidningen Barometerns Mönsteråsredaktion. Så att redan när jag gick åttonde klass så testade jag det här att vara journalist. Ja.
Det Din mamma då, kom hon också från den trakten eller?
Ja. Hon kom lite grann inifrån landet då. Och det är ju, hon lever fortfarande. Det är ju en mycket intelligent kvinna som ändå valde att bli bondhustru. Men jag är ju så full av beundran, för hon hade ju dessutom då ett industriarbete för att tjäna in pengar till hushållet. Va? Så att hur hon hann med och orkade allt detta, det begriper jag inte.
Nej. Alltså, du vet, jag tycker mamma är speciellt viktiga. Det är därför jag måste få fråga om henne. För att tidigare under min uppväxt så var det klart att mamma var hemmafru. Och sen kom den där svåra brytningstiden då hon skulle vara allt. Mm. Både hemmafru och yrkesarbetande. Ja. Ja. Och drog ett tungt lass.
Absolut.
Och fick ut ungarna ur boet.
Ja, ja.
Så att det blev någonting av dem.
Ja,
ja. Det, ja, det är så många sådana här frågor som jag vill ställa till dig. Men du gick på journalisthögskolan i Stockholm.
Mm.
Hur lång utbildning är det och vad innebär det?
Ja, på den tiden så var det ju relativt kort. Det var alltså 4 terminer varav en var praktik. Och den praktiken kom ju att bli väldigt avgörande, för att jag hade 3 alternativ att välja på, och de 2 var tidningar och sen var det då Radio Kalmar. Och det blev Radio Kalmar, och jag hade ju inte en tanke på egentligen att bli radiojournalist. Mm. Det var liksom väldigt långt borta, men jag hade bara skrivit för att skriva någonting, va? Så det blev avgörande, för det fångade mig, det här snabba och möjligheten att på något sätt skapa ljudbilder och så som man kan göra i radio.
Mm. Jag tycker det här är väldigt spännande, och jag tror att en del personer kanske nu känner igen ditt namn, och en andra säger han kommer från Karlskrona, varför är han i närradion? Men det kommer de snart att märka, för vi kommer att prata mycket lokalt, mycket historiskt. Men jag tänkte att vi kanske ändå ska ta den första musiken som du har gjort, och du kommer att presentera den i efterskott, men Bosse lägger på.
Thank you.
Nu har vi nosat lite på den där mannen, men nu måste du först presentera det vi lyssnade till.
Ja, det är ju alltså så här att jag har ramlat ner i ett så kallat kaninhål. Jag är nämligen oerhört fascinerad av detta med artificiell intelligens. Och det här var alltså musik skapad av mig och en sån här artificiell intelligens. Jag tänkte att nu ska jag till närradion i Sölvesborg, så då måste jag liksom fixa någonting som passar där. Mm. Så att jag beställde fram en marsch, Sölvesborgsmarschen. Men den blev så här till slut. Jag jobbade ju med den ett tag, va? Det blev alltså 1970-tal progressive rock, typ Jethro Tull eller något sånt. Tycker jag det låter som. Det är oerhört roligt att hålla på med detta. Men som sagt, detta var Sölvesborgsmarsch. Mm.
Det är en väldigt fin inledning till det hela. Och nu ska vi liksom gå in lite mer på sådana där saker som ligger rätt så nära. Jag har läst Martinsson-sällskapet, Bibliotekets vänner, Frågesport, Vi i femman. Ska vi börja med Martinsson-sällskapet som ligger mig också så nära?
Ja.
Berätta lite om det.
Ja, vet du vad? Jag var med från allra första början, men inte som medlem. För att jag blev utskickad som radioreporter när Harry Martinsson-sällskapet bildades i Jämshög i maj 1984.
Härligt.
Och som den undersökande reporter jag då var, så gick jag runt i Jämshögs by och undrade, eller och i Olofström också, undrade vad folk på gatan visste om Harry Martinsson. Mm. Det var ju ganska nedslående på ett sätt. Va? Jag frågade till exempel, har ni någon, finns det någon Nobelpristagare som kommer från Olofström? Nej, det visste de ju inte. Och sådär, va. Jag kanske hade lite otur, men sen kom jag ju då till Jämshögs folkhögskola där den här symposiet pågick då, där man då skulle bilda Harry Martinsson-sällskapet så småningom. Och när jag nu lyssnar på intervjuerna så här långt i efterhand, alltså det är mer än 40 år sedan, va? Så ja, man rodnar ju lite över sin egen insats, men det är också intressant hur Harry Martinsson-sällskapet på den tiden var ju oerhört seriöst, alltså jag menar det var det angavs väldigt tydligt vilka akademiska titlar de hade som satt i styrelsen, och det fanns liksom planer på en det ena och en det andra. Och det visade sig sen att det blev ett väldigt framgångsrikt sällskap på många sätt. Alltså det, en av de sakerna som man klagade över då i det här inslaget som jag gjorde, det var ju att man tryckte inte nya upplagor av Martinssons böcker. Men idag är det en helt annan sak, alltså. Aniara tar ju slut varenda gång på bokmässan i Göteborg. Va? Därför att ungdomarna vill läsa denna framtidsdystopi, va? Som är så, känns mer aktuell nu än 1956 när den skrevs. Va? Helt fantastiskt.
Ja, det är en fantastisk sak. Jag har själv arbetat i Jämshög något år. Och jag har kommit i kontakt med Martinsson. Berättelsen om de som bodde på hemmen som hade varit i Tyskland och jobbat, eller i Danmark och jobbat. Det finns alltså flera fina, fina hänvisningar till den glömda utvandringen, som är ett av mina viktiga ämnen, som jag vet en hel del om. Men Bibliotekets vänner, det är en annan sån här sak som man har hört talas om, men de flesta vet ingenting om det.
Nej, Bibliotekets vänner är ju föreningar som finns på lite olika håll i landet faktiskt. Det var ju också, vad ska vi säga, en slump som gjorde att jag blev ordförande för Bibliotekets vänner. Det var så att detta handlar ju om Karlskrona då naturligtvis. Den biträdande länsarkitekten Bo Svan, en mycket beläst man, lillebror till Jan Öyvind Svan, som är väl den mest kända i den där syskonskaran. Han dog plötsligt. Och då frågade man mig, en spoling på vad var jag? 35-40 någonting. Om jag ville ta över jobbet som ordförande, och det gjorde jag ju då med liv och lust. Och det var oerhört stimulerande, därför att bibliotekets vänner jobbar ju mycket med då att ragga och ta emot författare då, och ha författat aftnar. Och jag minns att ett år var jag på bokmässan i Göteborg, som jag oftast är, och då hade vi en Blekingevonter. Det var riktigt bra. Det var alltså bildningsförbundet och regionen, som det heter nu, alltså landstinget, som sponsrade då med pengar till den här Blekingemontern. Och i och med att vi hade en sån, så flockades ju författare dit som var intresserade av Blekinge. Ja. Så jag kunde bara sitta där och boka hela säsongen med författarbesök bara genom att befinna mig på bokmässan i Göteborg. Det var riktigt skojigt.
Det är så fantastiskt, för att även här i Sölvesborg har vi ett väldigt fint bibliotek.
Ja.
Och vem jag än pratar med egentligen, så poängterar de en kvinna som arbetade där i många år. Elna Hansson heter hon. Hon är pensionär nu, men många människor återkommer till henne och det som hon gjorde. Mm. Jag vet själv, jag kunde ringa till henne och så kunde jag säga att jag måste ha en bok och jag tror att den heter så och så. Ja, jag väntar, jag hör av mig. Och det gjorde hon någon dag sedan, då hade hon plockat fram den från Umeå någonstans. Ja. Eller, alltså, biblioteket i Sölvesborg skrivs också stora, stora bokstäver.
Ja, alltså sådana människor är ju så värdefulla. För de liksom, de höjer ju nivån på kvaliteten i det kulturella livet.
Ja, just det. Visst gör de det. Och när jag nu häromdagen var på biblioteket, så hittade jag återigen en bok som heter Blekinges byggnadsminne, en källa till vår historia. Är det en av de böckerna som du räknar som din?
Ja, det gör jag faktiskt. Det var ju så att ännu ett sånt här bananskal jag halkade på. Det var, jag kommer inte ihåg varför, men jag var på länsstyrelsen och träffade några bekanta där då. Och så var det någon som frågade, ja, vi ska göra en broschyr om Blekinges byggnadsminnen. Gör du sånt?
Ja, det är bra.
Ja, och det råkade ju vara vid tillfällen jag var frilans då, så att jag var ju min egen, och en frilans kan inte säga nej. Särskilt inte Blekinge, va? Får man ett uppdrag så måste man liksom kasta sig över det. Och då, jag är lite stolt över den där broschyren. Och som du ser så är Sölvesborgs tingshus, eller Listers herrads tingshus som det egentligen heter då, är ju på första sidan.
Ja. Jag är lite vet du vad jag tycker är fantastiskt? Nej. Boken börjar med Sölvesborg.
Ja.
I vanliga fall vet du, så utgår allting från Karlskrona, tycker vi här i Västblekinge. Men i den här fantastiska boken som fanns på biblioteket, så börjar det med Sölvesborg och sen går vi åt öster. Ja. Inte som alltid annars, att vi börjar där längst bort med det som nästan inte angår oss, för vi bor här.
Nej, men man läser ju från vänster till höger, så jag menar, det är bara att titta på kartan.
Mm, bara en sån liten grej som jag tycker är fantastiskt. Ja, men där är flera, det är många sölvesborgare som vet väldigt mycket, men det här fina huset som är på framsidan, det känner alla till. Vad heter det nu?
Listers herrads.
Herrads, ja. Så det tycker jag inte vi behöver berätta så mycket om. För jag har haft flera representanter.
Jag tycker bara att man ska se till att man går dit, för att det finns så mycket att se. Jag menar, hitta den här polisen som jagar en bov. Eller att man tänker på att arkitektens hustru var gravid, och det är därför som de här balustraderna är så bulliga. Påstås det i alla fall. Alltså, det är en rätt underbar historia.
Det låter alldeles underbart. Ja. Någonting som jag föll för när jag bläddrade i den här en gång till, jag har gjort det flera gånger, det är Nikolajgården som ligger precis bredvid kyrkan.
Ja.
Och ursprunget, det visste inte jag, trots att jag nu har bott i Sölvesborg i nästan 30 år.
Ja, just det.
Det var en brandstation om jag...
Ja, just det. Alltså, och jag menar, jag får berätta det, att när jag gjorde den här broschyren, så var det ju så att länsstyrelsens mycket välmenande tjänstemän trodde ju att de hade bilder som skulle gå att använda till den här broschyren. Men när jag liksom tittade på vad det var för någonting de hade, ja, då var det liksom sådana här besiktningsbilder. Det var liksom fuktskador och sånt där, och taget i fel ljus och liksom när det var mulet och sådär. Så att jag tjatade mig till att jag fick ta ta bilder själv då, va? Så att där köpte jag ett dyrt vidvinkelobjektiv som passar för att ta bilder med arkitektur, och så satte jag det på min Canon-kamera och så åkte jag runt och hemsökte folk då, bland annat då den man som bodde i Nikolajgården och som inte var förberedd på att jag skulle komma. Men jag blev insläppt, precis som så många andra ställen, så de här människorna som har byggnadsminnen i sin vård, ja, de är lite stolta över det. De tycker om att få
att
det
tillfrågade.
Ja, att bli tillfrågade.
Ja, den boken är gratis.
Ja, det är den.
Jag tycker att vi ska göra extra mycket reklam för den. Jag tycker vi har så många som kommer nya till Blekinge, ja, som inte vet någonting om, kan nästan inte städerna som vi lärde oss i skolan, men de vet liksom inte. Men har de den här boken så hittar ju de saker som är verkligen sevärda. Mm. Och vi har en lång rad med sådana saker i Sölvesborg. Någonting som jag tycker är väldigt intressant så är det Valje herrgård.
Mm.
Alltså vi har så mycket vi ska prata om så att vi får ta lite punkter här och där. Ja. Men Valje herrgård är ju också en av de sakerna som du nämner här.
Ja, just det.
Och det ligger väldigt vackert. Och det är ett väldigt trevligt strövområde. Men många vet inte så mycket om,
nej,
när gården blev till.
Nej, nu är det ju så länge sedan jag gjorde den här broschyren så att jag kommer själv det. Inte ihåg så mycket. Men det är precis som du säger att här är ju en fantastiskt vacker. Det är nästan som att befinna sig i en tavla när man befinner sig där. Och det är ju precis på gränsen till Skåne dessutom då.
Ja, just det.
Så det är ett sånt område där det har säkert varit mycket dramatik också.
Det har hänt mycket. Ja, det. Ja. Och det finns ju en bok som handlar bara om Valje herrgård.
Just det.
Men det jag tycker är intressant är till exempel gästhuset. Mm. Eller rättare sagt på den tiden när min morfars far var ung, då var det gästhus.
Ja.
Och alla gästrummen hade en egen ingång, ja, i det här fyrkantiga huset. På varje sida så finns det en dörr in till det stället där man då kunde bo. Och en gäst stannade ju inte bara en dag,
nej,
utan en gäst stannade kanske 2 månader. Ja. Så att ja, det var ju bra att de hade
ja, men alltså det var ju viktigt på den här tiden. Jag menar, man eftersom resorna tog så mycket längre tid.
Precis.
Det var ju, jag menar, järnvägen var ju för sig ett hopp i den utvecklingen. Då gick det fortare, men jag menar, tågen gick ju 30 km i timmen och sånt där i början. Men innan dess så var det diligens. Och hade man väl rest någonstans, då ville man ju vara där och stanna där och liksom uppleva och umgås med människorna i trakten.
Precis,
och så ju. Och det var ju inte vilka som helst som kom till de här herrgårdarna i Västblekinge. Jag menar, här kom ju liksom människor från Lund och även från Stockholm. Almqvist var ju i de här krokarna bland annat ju.
Mm. I den boken står det också att järnvägen kom hit 1874.
Mm.
Och järnvägsstationen är ju också en markant byggnad.
Ja, det är det ju. Fast den järnvägsstationen som vi har nu är ju den är ju byggd på 1890-talet.
Ja, ja. Okay.
För att man var tvungen att flytta järnvägsspåren från det stället där den gamla järnvägsstationen stod. Mm. Nu kan jag inte exakt geografin vara, men det var något särskilt långt.
Mm.
Men ja, den är ju mycket speciell och är ju kopplad till Listers tingshus också,
ja,
på sätt och vis.
Ja.
Alltså, jag gick nästan där som en annan fånge. För att då när folk skulle inför tinget då, så fick de ju, då kom ju ofta med tåget då naturligtvis, så fick de då gå den här långa raka sträckan upp till tingshuset.
Ja, måste
med tunga steg kan man tänka sig.
Tunga steg, ja, just det, för ja, det gällde en dom.
Och det finns liksom, det finns, alltså Asplunds tingshus pratar lite grann med järnvägsstationen. Mm. För på järnvägsstationen, det har du säkert lagt märke till, det är ju den här, ska vi säga, halvklotsformade fönstren där, eller portalen, eller vad vi ska kalla det.
Mm.
Och det är ju likadant på tingshuset, fast det är byggt då, ja, 20-30 år senare.
Ja. Jag tänkte mest när du talade med att det talar till varandra.
Mm.
Att står du framför det ena med ryggen mot huset, så ser du det andra. Så
ja,
jag kan riktigt liksom tänka mig, folk kom skulle till tinget, kanske för att lyssna eller kanske för att dessutom dömas. Och så visste de där uppe på höjden ligger det där stället som jag ska gå upp till.
Ja, visst.
Jag tycker alla gamla hus har så väldigt mycket att berätta. Men jag hade en mycket god vän som heter Åke Werdenfels.
Jag räknar honom som min vän också.
Ja, just det. Han gjorde väldigt mycket för att visa på sevärdheter här runt omkring.
Ja.
Han gjorde ett fantastiskt arbete. Mm. Han lever tyvärr inte längre.
Nej.
Men det var min man som min första kontakt när vi kom hit. Att vi deltog i exkursioner som han gjorde. Mm. Olika besök. För han visste också otroligt mycket att berätta.
Ja, verkligen. Alltså vi samarbetade en del på så sätt att han var ju en oerhört duktig, noggrann och, som du säger, kunnig korrekturläsare.
Ja.
Så att den första boken till exempel som jag gav ut i Blekinge då tillsammans med Susanne Ström och Jan Öyvind Svan och fotografen Mats Kockum, nämligen Med smak av Blekinge.
Ja.
Det var liksom första gången vi jobbade ihop och då gjorde han ju jättemycket för att höja kvaliteten på den produkten. För han var ju, som allting annat, han var ju väldigt kunnig i även detta med matkultur och sådant såklart.
Han var kunnig i det mesta, ja.
Ja, verkligen.
Vi måste höra ett stycke musik till och vi ber Bosse lägga på nummer 2.
Hela är ett edenligt på sång och vackra flickor rikt. Här finns ett landskap i vår nord som Blekinge vi kallar. Det allra skönaste på jord, ur priset stom och falla. Tror du det? Kom hit och se hur allt i sommarns dräkt syns le. Så långt som ögat skön jag kan. Vad fägring prakt och under som på en tavla om varann. Se kullar, dalar, lunder i bländande förtöllning stå, omfamnade av sjöar blå. Se dessa täcka blomsterfält där klara bäckar dansar och skogens gröna tält som bergens toppar kransa. Där sitta fåglar på var gren och bada sig i solens sken. Hör vattenfallets glada brus och luftens sångar skara. Och källans sorl och vindens sus, de kvällens ekon svara. Det hela är ett edenlikt på sång och vackra flickor rikt.
Blekinges byggnadsminne. Där har du också skrivit väldigt mycket om.
Ja.
Och där får du breda ut dig lite.
Ja, ja. Ska vi säga något om den här melodin?
Ja, ursäkta, förlåt.
Det var ytterligare en sån här AI-genererad låt. Den heter Blekinge och det är en dikt av Per Tomasson som kom från Jämshög. Han levde på 1800-talet, född 1818. Och det här är alltså en hyllning till vårt kära Blekinge. Det hela är ett edenlikt på sång och vackra flickor rikt. Och även på byggnadsminnen då förstås. Mm. Ja. Nej, men vad ska vi prata om när det gäller byggnadsminnen då?
Ja, att det överhuvudtaget är din bok.
Ja, ja, alltså det var väldigt roligt och som jag berättade så blev jag ju så oerhört väl emottagen när jag åkte runt och letade material och historier kring de här olika byggnaderna. Mm. Det jag minns inte minst är faktiskt hur jag väl mottagen jag blev i Hörby utanför Mjällby. Mm. Där är det en stor gård som är byggnadsminne, boningshuset där. Av en slump så hade det ju då stått så att säga oanvänt och som i en tidsbubbla i 50 år eller någonting sådant, 40-50 år. Och för mig symboliserar detta präktiga byggnadsverk Sölvesborgs och Listerlandets stora beroende av brännvinnet. Alltså, jag brukar säga när jag håller föredrag om Blekinges historia att Sölvesborg hade inte funnits om inte brännvinnet hade, brännvinshanteringen hade kommit. Jag menar, vi har ju den Balkenhausenska donationen och allt detta som ju har sin grund där i. Mm. Och så, trots att det då är helnykterist, så får jag vara lite tacksam för att liksom kulturen har fått en sån fin möjlighet tack vare som sagt var det här akvaviten då. Mm. Och som sagt, den här gården då, det är liksom så som jag har förstått det, kunde byggas upp tack vare då de inkomster som kom från potatisodling inte minst. Och där inne fick jag då komma in utan att vara föranmäld även där, precis som på Nikolajgården. Och familjen tog emot mig. Jag gick runt där och fotograferade handmålade tapeter och intarsiagolv och ändå liksom ett rejält bondkök där i mitten. Va? Det var riktigt härligt att gå runt där och titta. Och jag brukar visa bilden på guden Bacchus. Handmålad tapet med vindruvor i håret, men jag menar, jag brukar säga det att han skulle egentligen haft potatis.
Just det.
Men det var ju liksom den som gjorde det. Ja, att det blev möjligt att
men var det inte en speciell Blekinge-målare som hade målat detta?
Ja, det kommer jag inte ihåg nu.
För jag vet att jag har varit där med Åke Wärmfels med en studiegrupp. Mm. Så vi fick också tillträde till denna, jag tror det var matsalen där det var, jag tror det var 8 stolar på varje sida. Det var ett långt rum och golvet var fantastiskt och väggarna var som sagt handmålade. Och jag menar att det var hade med en Blekinge-målare också att göra, för så hette den kursen jag var på.
Mm. Ja, det tror jag, och jag menar det finns ju flera sådana exempel. Ja, det är tydligen med så att den sedermera så berömde Bengt Nordenberg har ju målat tapeter eller väggar i de stora gårdarna, inte minst i Olofströmstrakten då. Och Bengt Nordenberg kom ju att ha sin stora verksamhet i Düsseldorf. Han var ju en så kallad en av Düsseldorfs målarna i mitten på 1800-talet.
Och så har han sina rötter här.
Ja, han har sina rötter här, och jag menar det är liksom skildringar av bondlivet i precis den här delen av landet med läsemöten och bröllop och tionde hanteringen hos prästen och allt möjligt sånt där som han då målade, och märkligt nog när han satt nere i Düsseldorf.
Barndomsminnen.
Ja, precis. Ja. Och säkert det berättas ju om Bengt Nordenberg att han lät skicka efter genuina föremål från trakten ner till Düsseldorf, så han kunde ha dem och liksom måla av och ha med i de här tablåerna som man väl får kalla det, som han hade. Det fick hans bror göra då, om jag nu minns rätt.
Ja. Jag vet att en prästfru i Asarum, hon doktorerade tror jag.
Ann-Marie Elmqvist, ja.
Kom bara på efternamnet Elmqvist.
Ja.
Jag vet att hon, en idug kvinna, reste mellan Asarum och Lund och skrev detta fantastiska arbete.
Ja.
Den boken finns också på biblioteket.
Precis,
väl värd
precis.
Att
mycket,
läsa.
Ja, och jag gjorde faktiskt radioprogram med henne också.
Ja.
Och vi hade planerat ytterligare jobba, för att när jag var i Asarums kyrka så fascinerades jag inte så mycket av Bengt Nordenbergs målning skam till sägandes, utan mera av den mycket mera naivistiska gamla altarmålningen i Asarum som gjordes av en östgötsk målare som heter Per Hörberg.
Ja.
Och honom skulle jag vilja studera mera, för att det finns en sån kraft i denna naivistiska himmelsfärdsmålning som var där. Så att det är en sån där dröm jag har att få skriva den artikeln eller göra det radioprogrammet. Vi får väl se vad det blir.
Ja, det låter bra. Men du, blekingska byggnadsminnen. Du skrev en bok till, eller har skrivit en bok till?
Ja, jag har skrivit ett par till. Jag har skrivit en bok som handlar om Blekinges historia då, som heter Från Danmarks vedbord till Sveriges trädgård. Och sen har jag då också skrivit en bok om Blekinge som användes som studiecirkelbok och sålde slut 2 gånger. Den heter bara Blekinge rätt upp och ner. Det var Bilda förlag som det hette på den tiden. Jag vet inte om det finns kvar längre. Det var också en sån där grej, ett uppdrag som liksom sökte mig. Jag hörde liksom på ryktesvägar att det var på gång att den där boken skulle göras. Och jag vet att det var bekanta till mig som fick frågan men som inte kunde. Och så till slut så fick jag frågan då. Och jag kastade mig naturligtvis över det.
Du har haft en del med Jämshögs folkhögskola och föreläsningsverksamheten där att göra. Och jag vet att många av våra lyssnare under årens lopp har varit deltagare i kurser där.
Ja.
Jag hörde ständigt och jämt i min bekantskapskrets. Dit har jag gått, det har jag lyssnat på. Honom har jag hört.
Ja.
Och då är det blekingsk historia. Ett ämne som är väldigt intressant, det är att många av dagens blekingebor, de vet liksom ingenting om att vi har så mycket med Danmark att göra. Därför är titeln på den ena boken är för mig kolossalt viktig, att vi tillhörde Danmark väldigt länge. Berätta lite grann om den delen av Blekinge historia.
Ja, vad ska vi säga om det? Alltså, det där är ju... alltså, Blekinge var ju för det första mindre på den tiden. För Lister var ju för sig självt. Det var ju nästan som ett eget litet landskap. Ja, ja. Och det som idag är Olofströms kommun, det var ju en del av Skåne. Det var en del av Villands härad. Mm. Så att det är i princip det som är öster om Mörrumsån. Är liksom, det är det gamla Blekinge. Och det hela kompliceras ju av att första gången Blekinge nämns på 800-talet, då är det alltså en köpman som seglar över Östersjön, och han säger att där låg Blekinge som hör till svearna.
Yeah.
Så att första gången Blekinge nämns så säger man att i princip betyder det väl att hövdingarna som fanns i Blekinge kände sig mera befryndade med svearna längs kusten då. Men så jag ser det så här, att Blekinge blev riktigt knutet till Danmark först så där för 1000 år sedan eller så. Tusentalet, 1100-talet, något sånt där. När kristendomen på riktigt var införd. Då liksom Det är väl forskningen överens om nu att kristendomen blev på något sätt ett redskap för att skapa en starkare kungamakt och mera enhetliga riken och så. Det vi hade haft innan, det var små hövdingadömen som var mera självständiga och så. Så Blekinge har liksom varit i utkanten både av det danska riket och sedan av det svenska.
Det är nästan så som det är fortfarande.
Eller hur?
Det verkar med flygplanförbindelser och buss- och tågförbindelser.
Ja.
Lite i utkanten hela tiden.
Och den känslan finns kvar på något sätt då. Va? Att man har den här, man har inte riktigt det här förtroendet, tilliten till centralmakten. Och faktum är att på 1990-talet så gjordes det en utredning av 2 stycken som då var knutna till 2 forskare som var knutna till det som nu heter BTH, Blekinge Tekniska Högskola. Och de hade alltså uppdraget att på något sätt forska i om blekingska mentaliteten på något sätt kunde förklara den låga tillväxten. För här har ju liksom, vi har ju haft en betydligt lägre befolkningstillväxt än övriga Sverige och så vidare. Och de kom faktiskt fram till att det här med tilliten saknas i större utsträckning i Blekinge än på andra håll. Alltså att man litar inte riktigt på makten här, va? Och det kanske var likadant på den danska tiden, jag vet inte. Men,
Jag läste någonstans också, Paulin, i dina anteckningar, hertig Knuts oäkta son var Blekinges första hertig.
Ja, alltså hertig Knut var, det var hertig Knut som var den oäkta sonen, ja.
Just det.
Ja.
Och det var den första.
Ja.
Bodde han på slottet?
Det vet vi ju inte. Alltså, nu skulle min bekanting Marit Anglert, som är arkeolog och som också kan Sölvesborg väldigt bra, hon skulle vara här, för då kunde hon säga något om hertig Knut. Men man ska alltså koppla ihop honom med den danska expansionen på 1200-talet när Danmark hade ambitioner att skapa, ska vi kalla det, kolonier på andra sidan Östersjön. För då har vi ju, du känner till den här historien om Dannebrog.
Ja.
Att den kom neddimpande från himlen, när det var ett slag som danskarna då utkämpade strax utanför Tallinn i Estland. Och det var alltså i denna vevan som man då satsade på att skaffa sig liksom ett fäste på andra sidan Östersjön. Precis som Sverige ju tidigare, eller ungefär samtidigt, erövrade Finland, får man väl säga. Va? Finland blev ju en del av det svenska riket och så. Så hertig Knut var alltså både hertig där borta i Estland och i Blekinge. Och Blekinge var ju jätteviktigt när man skulle så där långt bort.
Just det.
För man kunde ju inte med den tidens fartyg ge sig ut mitt i Östersjön, utan man seglade längs kusten hela tiden. Där.
Ja.
Så det var. Blekinge blev plötsligt väldigt strategiskt viktigt, och då har vi hertig Knut där.
Ja. Snapphaneeken i Sölvesborg.
Ja.
Häromdagen så var det en av mina grannar som sa att den finns inte kvar. Men jag ser den ju varje dag jag kör in i stan.
Ja, jag vet inte om vi pratar om samma, men den är ju då på vägen mot Sölve, får man väl säga.
Det är den
jag har fått utpekad i alla fall.
För mig är det samma sak.
Och det är inte mycket kvar av den.
Men det är liv i den.
Det är liv i den, ja. Ja, det är härligt att höra.
Så finns det en sådan minnesek borta vid, mellan Ysan och Norge.
Ja.
Och vilket namn har den? Jag har aldrig sett den. Jag har aldrig varit där. Jag vet bara.
Nej, alltså de här ekarna, det är ju så att alla vet ju att en ek kan bli hur gammalt som helst. Så därför kan man ju också knyta sägner till dem.
Mm.
Och så vitt jag vet så finns det inte några så att säga skriftliga belägg, utan det är den här muntliga traditionen som berättar att si och så många snapphanar har blivit hängda de här ekarna.
Det betyder ju att, så föreställer jag mig, om denna snapphaneeken var för att hänga människor, den måste ha legat nära den här vägen som man kanske kunde ta genom Blekinge.
Just det.
Ja. Jag tror vi får lyssna på en musik till, för tiden går. Vi har så mycket att berätta om.
Ja, det gör ju
nu
det.
Nu lyssnar vi på nummer 3.
Ja,
och sen får du berätta vad den heter. måste du berätta vad det var.
Ja, den här kallar jag för Chopin Pastiche nummer 1. Och det är alltså artificiell intelligens som har omtolkat en trall från Mattmar. Det är alltså en lappnilspolska från början som jag har kört igenom det här artificiella intelligensen ett par gånger för att få fram denna Chopin-melodi.
Du har rätt roligt, tror jag.
Jag har jätteroligt.
Både med orden och musiken.
Ja, jag vet inte om du hörde det, men jag ska ju till och med ha en studiecirkel om att göra AI-musik i en musikal.
Ja.
Ja, så att vi ska göra en musikal med hjälp av AI.
Är det den studiecirkel som ska börja nu snart?
Ja, den är början på mars. Är det.
Du har studiecirklar på gång här,
ja,
i trakten.
Så är det.
Och vad är det? Är det då det här med musiken? Eller
nej,
är det,
nej, då är det författare. Alltså det är Studieförbundet Vuxenskolan som jag har mycket att göra med. De ville ha någonting som man kunde erbjuda befolkningen i Olofström. Mm. Så då kläckte jag idén att man skulle ha en specialkurs om författare och författarskap i Västblekinge med centrum då Olofström förstås. Mm. Och när jag började tänka lite hit och dit så kom jag fram till att det går ju faktiskt att ha ganska många träffar omkring det. Och jag tänker mig att det ska bli jätteroligt med mycket läsning och att vi diskuterar texter och så, för det får man inte tid till annars ju. Mm.
Mm. Två författare vet de flesta, Salje och Martinsson.
Ja, de får naturligtvis varsin kväll.
Tack, det låter bra. Det är de väl värda.
Ja.
Ja. Men du har även hållit föreläsning här i Sölvesborg.
Mm.
Vad har det då handlat om?
Oj, ja, det är mycket. Det är ju min vän Marcus Bernhardsson som ju är, han är väl, ska vi kalla det, Sölvesborgshistorikern Alamod. Han har ju liksom en officiell ställning idag som historiker. Men jag menar, det finns ju så många andra som jag har haft så mycket utbyte av och glädje av, som Hans Milton. Och Ingmar Nilsson till exempel.
Ja, just det.
Men som sagt, det är, ja, här finns en väldig kunskap om historia i denna kommun.
Ja, här är väldigt många som är bitna,
ja,
av
eller
den
hur,
här historien.
Eller hur? Ja, så är det.
Ja. Ja. Den glömda utvandringen från Blekinge.
Ja.
Har du sysslat lite med det också?
Jag har haft kontakt med en person som heter Hans-Jürgen Schmitz.
Ja, det tycker jag är underbart att du nämner hans namn.
Ja.
Han lever inte längre.
Nej.
Men han har hjälpt mig otroligt mycket. Vi har haft stort utbyte. För hans anor hade utvandrat ifrån Blekinge till den delen av Tyskland där jag levde, nämligen i Kiel. Och när jag satte igång från den tyska sidan att forska om detta så hade han och jag väldigt mycket gemensamt. Mm. Vi bytte bilder, vi bytte texter och källor till allt möjligt. För det är också någonting som väldigt många människor inte vet någonting om.
Mm.
Att de som inte hade råd till Amerika-biljetten åkte till Danmark eller till Tyskland.
Mm.
Jag har haft ett helt radioprogram om det som har sänts flera gånger om.
Mm.
Och jag har berättat om det i många sammanhang. Men det har blivit för lite. Alla pratar bara om Amerika-utvandringen, men denna Blekinge, alltså utvandring från Blekinge och norra Skåne till norra Tyskland och Danmark är kolossalt viktig.
Ja.
Och där kommer Salje in.
Mm.
Och där kommer Harry Martinsson också in.
Ja. Och jag måste bara säga det, att det är en viktig aspekt på detta som jag tycker inte heller kommit fram, och det är ju kvinnornas situationer. Alltså det var mycket kvinnor som ensamma, unga kvinnor som ensamma begav sig ner till Tyskland och Danmark och kom hem, så att, som det heter då, i olycka.
Ja, just det.
Och vad möttes de av? Jo, de möttes av hån. Jag har liksom läst i tidningsnotiser där de liksom mer eller mindre tas heder och ära av. Trots att de naturligtvis, man inser ju idag att de var ju gravt utnyttjade av sina arbetsgivare då på de här platserna.
Just det. kom hem och så belastade de fattigvården.
Precis.
Som det så ofta står i papperna. Ja. Det är ett mycket, mycket viktigt ämne som jag
absolut
ständigt vill poängtera. Men mer smak på Blekinge överhuvudtaget. Och Radio Blekinge, ni sänder över hela Blekinge. Och vi har ett mindre område som vi sänder. Därför så koncentrerar jag mig så gärna på den biten där vi kan lyssna. Där vi kan höras. Men föreläsningar om Blekinge historia har du också haft på Jämshögs folkhögskola.
Ja, alltså det är faktiskt en lite skrämmande sak detta, att ställa sig inför 150 aktiva pensionärer som det då är då, va? Som i många fall vet mycket mer än jag. Och så ska jag då liksom försöka fånga dem och ha något vettigt att säga. Så det har varit matkultur, det har varit ortnamn, det har varit Blekinges historia och lite så.
Något som är väldigt intressant, varför heter olika orter så konstigt?
Ja.
Det har du naturligtvis forskat om, var namnen kommer ifrån.
Ja, alltså är man intresserad av det så ska man ju kolla Göran Hallbergs bok Ortnamn i Blekinge. Där får man det mesta.
Det får man ett svar. Ja. Min man och jag gjorde ofta så när vi körde någonstans, att vi då när vi såg ett byanamn, att vi skrev upp det i den där atlasen man hade liggande i. Och så när vi kom hem, då sökte vi för att förstå varför hette det på detta viset.
Ja.
En annan sak, hur tycker du att vi i Blekinge är representerade på Kulturen i Lund? Detta fantastiska lilla stora museum.
Jag måste erkänna att jag har varit på Kulturen i Lund kanske 2 gånger eller sådär. Det är ju skamligt. Men så att jag kan nog inte recensera det så mycket. Nej. Men det är väl alltid så att, alltså det är lite dubbelt det där. Akademin i Lund har nog intresserat sig en del för Blekinge, men det har varit lite som en exotisk sak lite där i marginalen någonstans, va? Så att det är nog lite slumpartat vad som finns, har jag en känsla av.
Det finns väl, har väl skrivits en hel del också om båtsmansstugorna. Jag vet att det var någon kvinna i Olofströmstrakten som för 25 år sedan gav ut en bok om båtsmansstugorna. Det har inte bara med Karlskrona att göra.
Nej.
Utan det har väldigt mycket med oss här i västra Blekinge också att göra.
Och det
är det som jag alltid tycker, att när det skildras så utgår man alltid från Karlskrona. Men du har gjort det på andra hållet.
Ja.
Det tyckte jag så mycket om.
Ja. Absolut. Ja.
Du hade en historia om en präst i Mörrum som du kanske också kunde berätta.
Ja, just det. Ja, det är en helt absurd historia som jag kommer att avslöja mera detaljer av i den här studiecirkeln om Blekinge författare. Det är nämligen så här att 1811 föddes det i prästgården i Mörrum en ung man som hette Lorentz. Och han var då från, hans pappa var en ganska misslyckad präst. Tyvärr. Och den här unge Lorentz, han blev militär. Han var oerhört krigiskt intresserad och skrev dikter om detta under signaturen Beppo.
Nu kan du tyvärr inte fortsätta, för nu är det faktiskt så att du måste presentera musiken som Bosse just
har lagt. Ja, nu vet inte jag vad det är för musik. Nej. Som kommer. Kan vi ta den som heter Hej Sasa?
Ja. Nej, det är nu fjärde biten på din skiva.
Ja,
kan vi inte säga så mycket om det.
Nej, kan vi inte säga så mycket om
det. Lite abrupt slut, men
vi har haft så trevligt.
Ja. Men han lyckades i alla fall, och du kommer att under din studiecirkel kommer du att berätta detaljerat om detta.
Ja, det kommer jag.
Och det jag får göra, det är att säga att det här var en sändning med Ingmar Lönnbom som gäst. Ingmar, som med sin stora kunskap kan ge alla historier hungrande glädjen att få lyssna. Det var en sändning från Radio Sölvesborg 92,0 med Bosse Olsson som administratör. Och jag heter Astrid Heinsen och jag bor i Norge. Och förbannar allt som stör när vi inte drar i. Yeah.
Den råa kölen rör dig som en tafsig marodör. Och vita blöta flingor förstör ditt kvällshumör. Har du någonsin tänkt på tiggaren som ber om en dusör, som har rest långt men aldrig någonsin kommer innanför när vintern drar in. Skinkan är i ugnen och bordet fullt av mat, och tomten i rymden, han är en NASA-astronaut. Har du någonsin tänkt på Jesus som var uslingarnas tolk och som blev fängslad för sin åsikt och för att umgås med fel sorts folk när vintern drar in? För sin åsikt, för att umgås med fel sorts folk när vintern drar in igen.
Radio Sölvesborg.